Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
good old hockey game. Hallå, 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 hallå där, hallå.
Hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv som vi hörde där i sin vanliga hallå ramsa. Jo. På redaktionen, på centralstationen i Stockholm, Sverige.
Ja, precis.
Och så jag då, Per Bjurman, som vanligt i New York. Jag var här sen i mars. Sen vi kom hem från Nashville, så när vi var där på Watch It Live-resa. Sen dess har jag inte sett något annat än New York. Det är mycket underligt.
Ja, jag förstår det.
Men i år blev det New York, där vi har haft coronakris då. Och nu har den krisen avlösts av nästa kris. Vi har kravaller i New York liksom i resten av landet.
Ja, precis. Det har på något vis överskuggat den pandemi vi lever i. Ja. Och det har bara hänt sista veckan här sedan vi spelade in.
Ja, det hände ju förra måndagen då att en polis i Minneapolis mördade George Floyd, som den svarta mannen hette, på gatan där inför rullande kameror i Minneapolis. Det var ju fruktansvärt att se. Det är fruktansvärda bilder att se.
Ja, verkligen.
Människan, han skriker efter mamma till slut och de fortsätter ändå trycka knät på halsen tills han dör. Det är ju liksom en slakt man får se.
Det är fruktansvärt.
Ja, det är för jävligt. Och det har ju då utlöst enorma reaktioner i hela landet. Det var verkligen strået som fick kamelens rygg att gå av här. Och det här är väl egentligen inget man ska fördjupa sig i en NHL-podcast kanske. Det är väl inte för det människor kommer att lyssna, men det måste ändå tas upp lite här i början, för det har ju det berör ju alla, och det berör NHL också. Framförallt är det de fåtaliga svarta spelare som finns i NHL. Det är inte så många, det är en väldigt vit sport i ishockey, så är det ju bara.
Ja.
Men de som alla andra svarta på den här kontinenten är ju förtvivlade, rädda, arga, sorgsna, och de har ju nu, som Evander Kane till exempel i San Jose, har ju begärt stöd från andra och förståelse från andra spelare. Ju större desto bättre. Och det är ju faktiskt några som har försökt, lite tafatt har de själva erkänt att de inte vet hur de ska uttrycka sig, men försöker uttrycka att de inser att de måste vara öppna för att förstå mer, för att lära sig om det här problemet och hjälpa till att göra någonting åt det.
Ja, exakt. Så det är ändå, det är ju, Evander Kane har ju verkligen höjt sin röst här, men har ju faktiskt fått med sig ändå lagkamraten där, kaptenen i San Jose, Logan Couture, och sen har det varit Anze Kopitar i LA Kings, och det har varit Morgan Riley och Austin Matthews, och det har varit
Brian Boyle var tidigt.
Brian Boyle, ja precis. Så det har ju ändå, och flera klubbar har gått ut med statements, och även NHL, men det krävs ju verkligen att man utnyttjar sin röst och markerar i det här läget liksom.
Ja, och visa att man är öppen för att förstå att det här inte bara, att man inte kan bara vifta undan det. Det är ju såklart för dem, för hockeyspelarna, precis som för alla andra, så är det ju mer bekvämt att inte behöva hålla på med det här, ens tänka på det. Det är mer komfortabelt att vara i sin vanliga bekväma zon.
Ja.
Men nu går det inte riktigt att ha det så, för nu finns det här problemet, och det är ju verkligen i ansiktet på oss nu. Vi får lov att hantera det här.
Ja, det är som vissa uttryckte, att det är som ett virus det här också. Rasismen som verkligen florerar och är strukturell i USA.
Ja,
och
exakt.
Den här typ, när det liksom blir såna här protester som på vissa ställen man kan tycka gått i överdrift, men det är ju bara ett symptom av ett virus.
Ja.
Don't call for peace if you don't work for justice.
Nej, precis. Ja, jag har ju lite kontakt med, det är ju lika på bland hockeyjournalister. Det är också, det är ju en vit verksamhet, men vi har några svarta vänner som skriver hockey och som jobbar med media överhuvudtaget. Kevin Weeks till exempel skrev för Rangers målvakten som nu jobbar med TV. Skrev ett väldigt starkt inlägg här om alltså en sån som han har ju rätt mycket pengar, han spelar i NHL, han är miljonär och så, men alltså, om han kör en fin bil så blir han stoppad och får frågan vem han har stulit bilen av. För att så är rasismen, så djupt sitter det så att det spelar ingen roll vem du är. Det är hudfärgen som avgör vilket, liksom, vilken diskriminering du utsätts för hela tiden.
Ja, tyvärr.
Det är så här små detaljer i köer på flygplatsen. Och dessutom så skriver han om vad man som svart hockeyspelare får höra från läktarna på många håll.
Liksom. Ja, det har ju Evander Kane skrivit om också. Liksom, ja, det är inget att ta upp exakt vad de säger, men det är inga trevliga grejer som de har refererat till.
Nej.
Och vi såg ju till exempel New York Rangers stora backprospect Keandre Miller som skulle ha en chatt på Twitter här tidigare i vår.
Det var fruktansvärt.
Det gick ju inte att genomföra för att den spammades av rasistiska meddelanden. Ja. Så, ja. Det figurerar ju i hockeyns värld också, det här, onekligen.
Ja, hockeyn är inte heller i ett vakuum för sig.
Nej.
Och NHL finns i den här världen. Det är bara att fejsa det här. Försöka vara som sagt öppen och hjälpa till och försöka lösa de här problemen. Det är lika för alla. Evander Kane har ju ropat på att de allra största. Han vill höra från sådana som Sidney Crosby och sådana.
Ja, precis. Och Tom Brady, om vi ska lämna just hockeyn. Ja. Alltså de största idrottsstjärnorna verkligen ska ta i från tårna.
Ja, ja, vi får hoppas att så sker och att det här leder till. Det kommer att vara plågsamt på många sätt. Jag är väldigt orolig för vad som kommer att hända om det här eskalerar.
Ja.
Det är svårt att säga att det inte ska göra det. Nu, just idag fick vi faktiskt en curfew här i New York också. Bara för någon timme sedan kom meddelandet att vi har utegångsförbud mellan 23 och 05 kommande natt.
Oj då.
Ja. Ja. Men what's new?
Nej. Jag har ju
suttit här
sedan
sagt, början av mars. Men ändå, det känns lite dramatiskt såklart.
Ja.
Samtidigt så har vi ju fortfarande en pandemi.
Exakt.
Och det är också oroande att tänka på. Det är svårt att ha ett riot och ägna sig åt social distansering.
Nej, det funkar inte i samma mening egentligen.
Så man är ju rädd för att de här siffrorna kommer, att människor kommer att bli sjuka för att de har varit ute och protesterat också. Och att vi ser om 2-3 veckor får se någon sån här spike. Det vore ju förfärligt.
Ja, ja. Jag känner lite som jag såg någon skrev på ett plakat så här, som gick i en riot där, att ja, jag är ju visserligen bara 29, men den här personen skrev att I'm 66 years old and I can't believe I'm still protesting this shit.
Nej, precis. Nej, att det ska behövas. Ja, och apropå corona då, så vilar ju det också över hockeyn fortfarande, och så sent som idag så kom ju faktiskt Anton Strålman, vår västgötske vän,
ja,
gick ut med stora tvivel kring den här återstarten.
Ja, precis. Han uttalar sig i en lång intervju med The Athletic. Han har ju själv kroniska problem med, ja, det är väl lungorna.
Mm.
Och har ju, ja, framförallt för ett gäng år sedan så hade han väldiga problem, alltså runt början av 2010-talet där. Och var borta mycket på grund av det. Och han är ju kroniskt sjuk, som sagt. Och vill absolut inte utsätta sig för covid-19 liksom.
Nej, han är väl orolig för vad som skulle hända om han fick det. Men han är ju orolig även för andra.
Ja, precis. Och hur man ska kunna kontrollera det här på ett säkert sätt. Även om NHL tar till alla möjliga medel och ett 23-sidigt protokoll som vi pratade om förra veckan. Och allt det här med restriktionerna i arenorna. Och ingen publik naturligtvis, med betydligt färre staff och personal och så vidare. Men kan man verkligen minimera risken för smitta när den är så utbredd i övriga landet?
Ja, nej. Det där är ju väldigt viktiga moraliska frågor.
Ja, det var just de där moraliska han ställde sig. Vem tar ansvaret om den här smittan börjar spridas mellan oss? Liksom?
Ja, vi har ju varit inne på det flera gånger under våren här, du och jag.
Ja.
Även med testningen och sånt där.
Ja, som ska kosta miljontals dollar naturligtvis. De ska ju testa spelarna var tredje dag, pratas de. Eller kanske till och med varje gång på något sätt. I alla fall med temperaturmätning och sådär när de kommer in i arenan. Och träningsfaciliteter och sånt där. Men det går ju inte att 100% säkerställa det här. Så det blir ju en moralisk fråga helt enkelt. Det är just det som Strålman pekar på, som då själv lider av en risksjukdom i sammanhanget.
Ja. Det senaste jag har hört apropå det där med media är för övrigt att det kommer att vara media på med på det här, men utanför bubblan. Det vill säga, man kommer ju inte ha kontakt med spelarna då, utan få en egen ingång och sitta utspridda på någon slags, på vanliga läktarplatser, omgjorda till media workplaces.
Ja.
Kommer inte testas, men kommer tas temperatur när vi ska in i hallen.
Ja, det låter lite som man har sett i Bundesliga då. Mm.
Ja, men kontakt med spelare de man vill intervjua kommer på något vis att ske med Zoom eller telefon eller jag vet inte.
Ja, just det. Ja, frågan om det är värt att vara på plats då?
Ja, det är ju verkligen en bra fråga. Kanske inte hela tiden, det kommer inte att gå att sitta 10 veckor i Las Vegas.
Nej. Det kanske skulle ju uppskatta normalt sett om det var i en vanlig tid vi levde i.
Ja, men ja.
Kanske för mycket det också visserligen.
Gick det att genomföra så skulle man ju ha något hus där, liksom, så här Airbnb.
Ja, just det. Det är sant. Ja, det är mycket, mycket frågetecken kring det här. Men en nyhet som jag tänkte, ska jag ta den redan nu, som ju hände kort efter att vi spelade in förra. Ja, det var egentligen på tisdagen och vi spelade in på måndag förra veckan som det kom bekräftelse kring det vi pratade om då med 24-lagsformatet och sådär. Men så kom ju även någon slags förklaring av det här väldigt krångliga draftsystemet, hur det ska gå till.
Mm. Och när de gick ut med det så kändes det som att det skulle vara lättare att lära sig bygga en nyckelharpa än att förstå det här systemet.
Ja, lite så faktiskt. Det var krångligt, men ja, man förstår allt. Jag måste säga att jag förstår. Jag ska se om jag kan förklara.
Du är lite smartare än vad jag är också.
Nej, det vet jag inte. Det tror jag inte.
När det kommer till siffror och komplicerade ekvationer så då bara zoomar jag ut. Det är för komplicerat för min bowling hjärna.
Ja, okej, men ska vi se om jag kan få dig att förstå det här så får vi se om lyssnarna förstår också. Ska jag testa då?
Räkna inte med det i mitt fall.
Det låter kanske som en tuff uppgift då. Men ja, det kom ju i alla fall nyhet då, om hur draften ska gå till. Och det blir ju ingen draft i juni som det pratades om tidigare under maj. Att de hoppades kunna genomföra draften redan innan det här slutspelet börjar. Men det var ju stark kritik mot det internt bland klubbarna så att det skedde sig. De fick inte som de ville Bettman och sådär när de ville ha ett event redan innan slutspelet skulle dra igång. Men det kommer alltså vara ett draftlotteri då innan play-in-spelet och allt det här börjar. Den 26 juni ska det vara lotteri. Och då var ju det speciella då att det är fas 1 i lotteriet. Att det kan bli en fas 2 i lotteriet. Men den första fasen går ut på att de här 7 lagen som är borta från slutspel. Det är de som ska lottas framförallt då. Men det är ju även, normalt sett är det ju 15 lag som är med i draftlotteriet. Och nu är det ju 8 av dem som är med i play-in-systemet. Så de måste ju på något sätt involveras i det här lotteriet också. Och grejen är att så
det börjar redan snurra.
Ja, men alla de här 15 lagen är med. Vi vet namnen på 7 lag och de andra 8, de heter inte Montreal och så vidare som de egentligen gör om man kollar på grundserietabellen, utan nu heter de Team A, Team B, Team C. Men de har samma liksom procentsats, alltså att kunna vinna lotteriet. Så att man kan säga så här att alla de här lagen från lag 8 till 15, de har sammanlagt ihop drygt 24% chans att vinna draftlotteriet. Så de har ändå en fjärdedels chans att de får första valet, något av de här lagen som heter Team A, Team B och så vidare. Och det, vilka det blir, det avgörs av play-in helt enkelt. Att de förlorande lagen i de 8 play-in-matcherna, de 8 lagen kommer med och blir de här Team A, Team B, Team C, bla 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 bla.
De som åker ut.
De som åker ur, ja, precis. Och då kan man undra liksom vilket av de lagen ska få, om vi säger att Team B vann draftlotteriet. Vilket av dem ska det vara i så fall? Och då kommer det vara så att av de åtta lagen som åkte ur så blir det ett nytt lotteri mellan de 8 lagen som åkte ur. Och då är det samma sak som egentligen i en vanlig draft, att det lag som låg längst ner i grundserietabellen när det tog slut där 12 mars, de kommer ha högst procent chans. Och om Montreal förlorar mot Pittsburgh så blir det ju Montreal då som kommer ha högst procent chans. Och då kommer de ha 24% av de här lagen, sen det näst lägst rankade laget 18-20%.
Men hur kommer då kommer inte någon av de där 8, Team A och så vidare, de kommer inte ha chans på att vinna lotteriet så att de får första val?
Jo då, det har de.
Jaha.
Jo, alltså alla...
Men de här 7, varför ska det då vara ett lotteri först med de 7 som inte ska spela?
Ja. Nej, alltså grejen att det kommer ju bli, de har ju högst procents chans att få det här. De lottar ju alla 3 val, 1, 2, 3.
Ja.
Så att det kan ju mycket väl bli så att det blir Detroit som får första valet, 8 var för andra valet och så Buffalo som får tredje valet. Då kan man ju strunta i de här fas 2 och alla de här Team A, Team B totalt fullständigt ändå. Liksom. Men om det skulle bli så här, säger vi, att Detroit vinner och så blir det Team C som folk.
Ja, nu fattar jag. Alltså, okej. Okay. Ja. De där Team A och ja, ja, då precis. Förstår jag.
Exakt.
Så att, och sen låter man vem och vem som ska ja, vara Team så, A.
Precis, så, exakt. Så kan det gå till. Så att den 26 juni kommer man, det, då kan det ju potentiellt bli så att Team D vinner. Men då kommer man att se ordningen då. Så då får man se det. Ja, det blev, vi kan säga så här också. Jag menar, åtta var ju faktiskt störst chans att få första valet. För att de har ju även San Jose's val. Så egentligen är ju Detroit det lag som är längst ner i tabellen och ha 18%, vilket är den högsta procentsatsen. Men plussar man på Ottawas som är näst sist plus San Jose, så får ju de 25% chans. Mm. Faktiskt.
Ja, ja, så, jo. Ja, det är ju ont i huvudet, men jag tror att jag förstår lite.
Jag kände att jag misslyckades lite grann med min förklaring. Jag trodde jag kunde säga det här lite bättre.
Efter jag fick, det går ju lite långsamt. Så när jag fick tänka ett tag så gick det, kom det.
Ja, precis. Så att precis.
Och skulle... Vill man inte repetera? Men jag
förstår. Du är lite med ändå. Så att det är faktiskt inte så svårt egentligen när vi väl ser lottningen den 26 juni, tror jag alla kommer förstå. Och då är det inte ens säkert att det behövs en fas 2 om de här sju lagen, om något, tre av dem hamnar 1-2-3. Då behöver man ju inte ens bry sig om resten av övriga lag. Ja. Ja. Men så gick det till i alla fall. Och då, jag tänkte jag skulle nämna en till grej då, liksom, som är lite draftnytt. Och det är ju då att den som väntas gå nummer ett, det har vi sagt hela året och det har inte varit någon skräll. Det har vi pratat om under lång tid att 2020-draften, den kommer Alexis Lafreniere att toppa. Han är första, det givna första valet. Mm. Han är liksom ingen Connor McDavid och han kanske inte är någon Auston Matthews, men ja, han är ju högre rankad än till exempel Jack Hughes var förra året. Det här är ju en franchise-talang. En alldeles exceptionell spelare. Och jag personligen måste säga att jag får lite, det är inte en klockren jämförelse, men lite så här Patrick Kane-vibbar. En riktigt spelskicklig, även målfarlig, men kanske framförallt spelskicklig playmaker till ytterforward. Annars brukar det vara centrar liksom som går nummer ett. Men Lafreniere är ju vänsterforward. Och jag vet att många jämför honom med liksom en bättre version av Jonathan Huberdeau. Mm. Han har storleken på sin sida, han har det här spelsinnet, han har kylan, men han har en högre ceiling än vad Huberdeau är, som vi visserligen har benämnt som underskattad den här säsongen i podden, men ja, Lafreniere är ju lite den typen om man undrar vad det är för spelare, som ju vann MVP-priset här i JVM och som har fullkomligt öst in poäng i Quebecs juniorliga under ett antal år. Han gjorde väl över en poäng per match redan som 16-åring där, så det är en exceptionell spelare. Men det jag tänkte, det som är nytt med honom, det är ju inte att han ska gå först i draften, det kommer han ju att göra när den draften väl blir av. Men det är ju att han faktiskt överväger, enligt Bob McKenzie på TSN där, att göra en Auston Matthews och faktiskt sticka till Europa under hösten.
Ja. Vad menas då med Europa? Om jag får fråga.
Ja, det är ju lite oklart. Det benämns, McKenzie sa bara Europa, och det troligaste är väl typ Schweiz då, eftersom att det känns som det är kanadensarnas första alternativ, och det var där Auston Matthews spelade.
Det finns ingen chans att man får se honom i Sverige.
Jag skulle inte säga att det inte finns en chans. Det skulle kunna bli Sverige också. Men troligast Schweiz. Men det skulle vara coolt om Lafreniere kom till Frölunda eller Leksand. Djurgården. Eller Leksand. Leksand, precis. Jaha, Thomas Johansson gör ett kap. Ja. Kanske Niklas Eriksson, din vän i Örebro, kan utnyttja sina gamla kontakter.
Det skulle vara häftigt om Niklas lärde känna honom. Det skulle ju vara jävligt bra.
Ja, det skulle vara bra för dig. Ja. Nej, men vi får se vad som händer. Men det har ju att göra med då att NHL, nästa NHL-säsong, när väl Lafreniere får debutera i NHL, det kanske blir först i december eller till och med januari som nästa säsong börjar. Med tanke på att den här säsongen drar ut på tiden och kanske inte slut förrän i september. Och det är oklart kring juniorligorna i Kanada. Det är naturligtvis oklart kring SHL och schweiziska ligan också, men det är liksom ändå planeras just nu för att sätta igång SHL i september och den europeiska hockeyn. Och det är väl det som Lafreniere sneglar på helt enkelt, att spela seniorhockey. Han är ju lite klar med juniorhockeyn där han är fullständigt dominant, och spela seniormatcher då redan i höst istället för att behöva vänta till kanske januari innan han får spela hockeyn. Så det är därför han sneglar på det alternativet, och det var ju väldigt lyckat för Auston Matthews, så att det var ändå värt att nämna här, kände jag.
Men om Detroit då har lite flax och vinner ändå, då skulle han vara, det skulle för dem kännas som det första gången sedan Steve Yzerman. De får in en ny räddare efter en ny skitperiod.
Ja, exakt. För de har ju inte, visst, de har ju haft några höga draftval här senaste åren, men de har inte fått den här riktiga dunder-franchise-spelaren. Det går inte att nämna Filip Sadina som den frälsaren eller Moritz Seider som de tog i fjol som det, utan Lafreniere skulle ju verkligen vara markören för att nu är det dags för nya Detroit att lyfta.
Mm.
Han blir ju den nya härföraren och affischnamnet och franchise-spelaren liksom. Så det har du helt rätt.
Ja, det känns ju som när Iceman kom dit, han blev liksom synonym med klubben så länge han spelade där och var ju med och vände, gjorde dem till ett storlag igen.
Ja.
Såklart väldigt mycket hjälp av en massa andra signingar och förvärv de gjorde, men han blev symbol.
Ja, han var ändå precis exakt. Så att, det skulle Lafreniere bli i så fall. Men det är som sagt, åtta var med största odds att få den här killen.
Ja, tråkigt höll jag på att säga.
Ja, då skulle det mycket till för Eugene Melnyk om han ska fucka upp det här när han har både Thomas Chabot och Lafreniere, liksom, en franchise-spelare i respektive lagdel.
Mm. Men han lyckades ju fucka upp för att nu få till en riktigt bra övergång här.
Ja.
Erik Karlsson,
ja.
som var franchise-spelare monumentale i Ottawa.
Verkligen.
Det är ju oförlåtligt att de lyckades schabla bort det. Hade de inte gjort det hade de kunnat haft flaggdag i söndags, för då fyllde Erik faktiskt 30 år.
Ja.
Och det firade vi med i Sportbladet. Det riktigt, jag fick ynnesten och pratade väldigt länge med Erik och ställde dagen till ära 30 frågor då, mer personliga. Och så var han vänlig nog och skicka lite bilder från sitt privata arkiv som vi fick använda.
Ja, det var lite allt möjligt. Det var inte så som man är nödvändigtvis van hos Erik Karlsson. Bland hajar och med...
Ja, bland hajar är man väl van att se honom.
Ja, just det. Det är sant. Rent, så kan man ju se det i Sharks där. Men jag menar rent bokstavligt då.
Ja, ja det var ju lite kul att det framkom att hans största fobi i livet är hajar.
Ja.
Han spelar för Sharks. Det är ju humor.
Det är konstigt, ja.
Men en exklusiv bild var ju den där som ingen kände till. Att, 5 minuter efter att Ottawa hade ringt och meddelat att han var tradad till San Jose så ringde det på dörren och så stod det Doug Wilson där i Ottawa.
Ja, det var ju helt bisarrt. Alltså San Joses general manager plingar på. Och är plötsligt i hans hem i Ottawa 5 minuter efter att han skriver på utan att Erik vet om det.
Ja, jag skriver på. Blir vi traded?
Ja, precis. Alltså, det blir traded förstås. Mm.
Ja, och hälsa välkommen till nya klubben. Och hjälper till med allting. Ja, det var ju stort.
Ja, det var mycket bilder och mycket han bjöd på. Erik på sin 30-årsdag.
Ja, det var golfbilder med Parnevik. Så det var rullstol med när han rullades in i sjukhuset skulle operera hälsenan.
Ja, just det, efter den fula smällen när hälsenan rökte.
Mm. Ja, mycket annat kom fram som att han tycker att han, vad gäller golf, han är inte lika bra som Gustav Nyqvist, men bättre än Zetterberg.
Ja.
Han försökte lära sig spela gitarr ihop med André Pettersson, han var skadad, men det gick inte. Han hade noll talang för det. Han var ledsen över. Ja. Och så snusade han på grund av Niklas Bäckström. Han har lagt av, men när han kom till World Cup så blev han lurad av Bäckis och började snusa igen.
Ja, du ser Bäckis, han... Det är ju en stor snusare av rang, så jag förstår att han... Han har nästan fått mig att börja snusa, höll jag på att säga.
Va? Nej.
Nej, men när jag såg han många prillar han hade och hur varmt han talade om och tjeckiskt fulsnus där, så...
Ja, det var ju det han bjöd mig på. Jag var ju helt snurrig i huvudet.
Ja, det var så starka grejer. Ja.
Ja.
Det var riktigt, riktigt snus.
Nej, men så rent hockeymässigt så kom det fram en del andra som... att han tycker fortfarande att Sidney Crosby är världens bästa hockeyspelare till exempel.
Ja, precis. De flesta har väl lämnat den båten och hoppat in hos Conor McDavid istället.
Ja,
men det var ju intressant.
Nej, men han står fast vid det. Och han är också övertygad för egen del att han inte har spelat sin bästa hockey än. Att det har varit två struliga säsonger på grund av både personliga saker och trade och skador. Men nu känner han att han får vila upp ordentligt och bli hel och hungrig på hockey igen. Och att det finns ännu högre nivå att komma upp på för honom. Och det är ju intressant. För kommer han upp på högre nivå än vad han har varit förut, då är det ju Bobby Orr-nivå.
Ja, då är det Bobby Orr-nivå. Ja, precis. Ja, för jag har lust att understryka lite grann här hur bra Erik Karlsson är. För det känns som att man har glömt bort det kanske lite grann sista året när det är lite recency bias här. Och man ser att San Jose tokmissar slutspel här. Och Erik Karlsson har ett tufft år. Och lever inte upp till sitt kontrakt som han skrev då som dyrast av NHLs backar i hela ligan. Liksom. Men alltså det är ju bara konstaterat att kanske är han definitivt om man bara ser till offensiven. Men det går ju att slå fast att han är cap-erans bästa back. Ja, för Niklas Lidström var ju med de första åren ett bra tag där. Men, ja. Så det är ju svårt att argumentera för. Men i alla fall offensivt sett är han ju rent statistiskt ganska överlägsen.
Ja.
Under hela 2000-talet så är han den som har bäst poängsnitt av backar i NHL. Det är en ganska klar, men han är den enda som är över 0,8 poäng per match av backar som har lirat minst 200-300 matcher. De flesta har
lirat. Jag var ju uppe i 82 poäng ett år.
Ja, visst. Under, så är
det var hela... väl John Karlsson på väg åt det hållet ett tag i år, men nu blev det inte så.
Nej, precis. Under 2010-talet, om jag bara zonade in på det, så gjorde han ju klart mest poäng bland backar. Klart mer än Burns och Karlsson som du nämner, och Hedman och Doughty och vilka man nu vill nämna, Roman Josi eller ja. Och drar vi in hela 2000-talet som sagt, så är han ändå bäst poängsnitt. Jag menar, då är Lidström tvåa. Burns är trea, och det jag tyckte var lite intressant att konstatera är att faktiskt den som har fjärde bäst poängsnitt bland backar under hela sen millennieskiftet, det är faktiskt John Klingberg.
Jaha, ja.
Mm. Och Hedman har vi på 14:e plats som nästa svensk. Så att Klingberg är högt upp där också. Men Lidström tvåa, men Erik Karlsson ganska given etta, så att ja, det är ju, alltså som sagt, offensivt sett så är det ingen som kan mäta sig med honom under hela det här millenniet.
Nej.
Och sen mina underliggande siffror ska jag inte gå in för mycket på, men det är ändå imponerande hur otroligt starka siffror han har där, och inte minst i offensivzonen när det kommer till att föra spelet. Och om man bara tar en enkel statistik som man brukar, det finns ju mer att titta på, men bara Corsi, det klassiska skottförsök fram och bakåt, så har det bara hänt en gång under 11-12 år i NHL som Erik Karlsson inte har legat över 50%. Alltså det genereras alltid mer chanser framåt än bakåt på isen när han är där.
Så ja.
Och även den här säsongen.
Det kan man nästan... Det ni kallar ögontest.
Ja, jo, det räcker bara att titta på Erik Karlsson så förstår man det. Men även den här säsongen ligger faktiskt över 50% trots San Joses miserabla år.
Mm. Och nu är det ändå grundserien du tittar på, eller hur?
Ja.
Alla de här siffrorna. Ja. Då kommer ändå inte med det som är toppen av hans... grädden på moset i hans karriär var ju slutspelet 2017.
Ja, för det var ju på en nivå som är historisk. Det är ju Bobby Orr-klass.
Ja, det var det verkligen. Han höll på att ta ett ganska i övrigt halvdassigt Ottawa till final. För att han var så jävla bra själv. Det var den största individuella showen man har sett faktiskt under de här åren. Jag kan inte erinra mig att en annan spelare har dominerat så oerhört i ett lag.
Nej, precis. Och han var ju inne på isen hela tiden. Så det var ju verkligen han som drev bussen.
Mm. Ja, och gjorde det på en fot dessutom.
Ja, det var ju sensationellt att han egentligen inte knappt kunde åka skridskor. Och ändå så alltså, han hade ju så fruktansvärt ont. Och ändå så spelade han på en nivå över alla andra.
Ja.
Och de var alltså bara ett mål ifrån. Ja, det var ju overtime. Från att slå ut mästarna Pittsburgh på bortaplan och gå till final.
Ja.
Ja,
du.
Mm. Nej, så att... Erik Karlsson ska vara mer stolt över, känner jag, som svenska. Alltså vilken position han har i hockeyhistorien.
Ja, han, det känns som att han får inte riktigt den superstar-status han ska ha hemma på Foppa och Sudden-nivå. Och det beror ju delvis på att han inte har spelat lika mycket landslag och att han ju liksom bor här. Han är inte hemma särskilt mycket.
Nej, precis. Exakt. Men han är ju nästan där trots allt, om man ser till meriterna och hur han har dominerat under den här otroligt tuffa eran också, när det ändå är trots allt 31 lag och betydligt större konkurrens än NHL.
Ja, jag tror dessutom, jag minns det som att när vi var i Sochi på 2014 där, att han slog igenom i folkhemmet då också, för att han var så charmig och rolig i alla tv-intervjuer.
Ja, precis. Ja, det är ju en speciell figur, men jag skulle vilja läsa hans bok, känner jag. Det känns som att han har verkligen material för att skriva en bok, en biografi.
Bara som vi får göra det ihop.
Ja, precis. Ja, jag tycker det. Nej, men bara som man har läst lite om hans... allt han innan han kom till NHL i Frölunda och Södertälje och kontraktstvister och skolan och allt vad det var. Man har läst till exempel hur de på internatet där i Södertälje, hur de drog in ett träd i en kompis rum.
Ja, det finns så många bra sådana historier. Men det är också roligt att höra andra, som när Kromal berättade den här historien. Det var någon av landslagsturnéerna, om det var World Cup eller Sochi. När det var precis, han höll på att ställa till det totalt i egen zon. Ja. Och sista man och började dribbla och tappa pucken och så här. Ja. Och de kommer tillbaka till båset och han bara tittar på Kromal och flinar. Var det nära du?
Ja, precis. Ja, nej, han
inte så livrädd för att det blir fel. Men vad fan, det ordnas.
Ja, det har ju varit hans inställning under hela karriären. Det är väl Stefan har gjort så fruktansvärt mycket poäng också. För att han vågar ju.
Ja.
Vågar ju spela på gränsen.
Ja, han lär dyka upp på den topp 50-lista jag håller på med. Det är väl ingen...
Hemlighet?
Nej. Mm. Och den kör vi vidare med. Denna måndag hade vi... Han var 33-34. Filip Forsberg.
Ja, just det.
Ännu aktiv supersniper. Mm. Och Anders Kallu.
Just det.
Som lite känner jag bortglömd i Sverige. Man har bättre koll på hans döttrar där. Jenny och Sanna Kallu. Som nu var exceptionellt duktiga i friidrott.
Jo, det vet vi.
Men pappa stod ju faktiskt för något helt annat. Han var ju med i hela New York Islanders dynasti där i början av 80-talet.
Ja.
Och inledde alltså sin NHL-karriär med 4 raka Stanley Cup.
Ja, det är klass. Då, ja. Då har man vant sig vid det.
Ja,
det
han normala. Han förtjänar lite cred tycker jag. Och fick ju det där Thomas Jonsson, gamla lagkamraten, som berättade om... Han var med i KGB-kedjan där med Butch Goring och Bob Bourne.
Ja, det är ingen dålig kedja bakom storfräsarna med Trottier och Bossy.
Nej, Goring vann ju faktiskt Conn Smythe då fram andra året, 81, när han tog den andra. Då var det den kedjan som var bäst.
Ja, fortfarande när jag var på... Du var ju med på den också i allra högsta grad och satt på pressläktaren. Jag satt på vanliga läktaren där när Tavares återvände till Islanders. Då var det ju många som hade kryssat över Tavares 91 och skrivit Goring istället. För att han hade också 91. Nu visar minsann att en annan 91 är störst i den här klubben.
Men tänk dig de där åren. Islanders vann ju alltså 16 slutspelsserier i rad.
Ja, de var ju fullständigt överlägsna.
Det är det otroligt. Man måste vinna 4 serier varje år för att ta Stanley Cup. Och de förlorade inte en serie på 4 år.
Ja, det är sjukt alltså.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja. Kallur är ju, han var ju en rollspelare som, alltså han var ju inte en av de bärande spelarna så, men han var, fyllde en viktig funktion också. Han spelade mycket boxplay och gjorde ju väldigt massa mål i boxplay. Jag vet att många, som du säger där, dels Stefan Persson som också var med på tåget, men andra av de där Goring och Bossy och så vidare har lyft fram Kallurs betydelse också i den rollen han hade liksom, att de verkligen köpte sina roller och därför var så fungerande som lag liksom.
Ja.
Det tog ju lång tid för Gretzkys Oilers att överlista dem. Liksom.
Ja visst, det var ju så. Han brukar ju prata om det också. Att, jag vet inte hur mycket myt det där är, men att när de förlorade finalen mot dem 83 så var Gretzky knäckt efter att man gick igenom Nassau Coliseum och tittade in i Islanders omklädningsrum. Det var då han förstod vad som krävde, för det såg det ut som i MASH.
Ja.
Alla låg med dropp och omplåstrade och bandagerade och så. Och då han insåg hur mycket som man måste offra för att vinna Stanley Cup.
Ja, precis. Och sen kom det väl en fem Stanley Cups för Edmonton.
Ja.
När han lärde sig det. Mm. Ja, men du...
Ja, vi hade också, apropå vad jag håller på med, så har vi en Stanley Cup-final nu då som i bloggen. Som,
ja.
Den dröjer lite, jag kommer inte riktigt igång med det. Men vi har ju en hel kanadensiska finalen Toronto-Edmonton. Och den här veckan så brakar den igång. Jag lovar.
Ja, det ser vi framåt. Det har ändå varit ett långt slutspel där också med mycket, ja, det har varit mycket ispåsar i de omklädningsrummen kan jag tänka mig. Så vilt som det har gått till.
Ja.
Men ja, nu ser vi fram emot den helt kanadensiska finalen där. Ja, jag har ju tippat Toronto.
Mm. Det är lite, eftersom du är med och styr det där så är det lite...
Det är lite vanskligt. Det, ja, precis. Man kan ifrågasätta den objektiva journalistiken här. När jag eventuellt... Ja, jag har dels varit med och påverkat det här slutspelet totalt sett, men kanske även finalen. Vi får se.
Ja. Du, nu ska gå och hämta kaffe innan vi avslutar det här. Vänta lite. Ja. Okej, Ja, nu hämtar jag kaffe och den här gången så valde unge Herm tydligen inte att hålla någon monolog utan han klipper ihop det här.
Ja, det här bara klippt smack. Det här, nu gick det på 4 sekunder i podden som ni precis lyssnade på, men egentligen tog det här. Det här tog väl en 15-20 sekunder?
Ja, och det var ju synd att du inte pratade. Det finns ju lyssnare man förstås som gillar den här lilla solo-framträdandet av dig.
Ja, ingen, nej, precis. Nej, det har inte blivit något sånt. Jag kanske får återbörja med dem igen. Börja sjunga eller någonting.
När jag krafsar bort i och hämtar kaffe.
Ja.
Ja, men du, vad sa vi? Vi pratade om fiktiva slutspelet där. Och det, var det så där eller i det slutspel som följer eventuellt i sommar då? Så är Buffalo med. Det vet ju alla. Det är ingen nyhet jag presenterar precis. Men det har varit lite muller i leden där igen, som det ju faktiskt är efter varje säsong.
Ja, igen. Alltså, det är alltså 9:e året i rad som Buffalo missar slutspel. Och de lyckas inte ens ta sig dit nu när det är 24 lag som får vara med och kampera om en plats i slutspelet. De snöpligt för dem visserligen, för att säsongen stängde alltså 12 mars. Och den 12 mars så skulle de ha mött Montreal. Och skulle de ha slagit Montreal i den matchen, då skulle de ha legat på 24 plats. Så hade de faktiskt klarat det. Men de är precis utanför igen. Det här var ju någonting som Jack Eichel pratade om i media i veckan för lokala reportrar. Och han gjorde en Ryan O'Reilly kan man väl säga. O'Reilly, innan han lämnade och blev tradad till Blues, så sa ju han att han har otroligt trött på att förlora. Han till och med hade tröttnat på hockey under tiden i Buffalo för att det var så hemskt. De kom ingenstans, det var som att trampa vatten.
Ja.
Och nu säger Jack Eichel kanske inte riktigt så ordagrant direkt, utan lite mer mindre aggressivt på något vis. Men ändå så säger han att han är fed up of losing och han är fed up i största allmänhet och det är it's frustrating. Och det är en sak att vara med i de täta matcherna, men det är en annan sak att vinna dem. Och det är this has definitely worn on me.
Ja, men det har han ju faktiskt sagt det själv efter tidigare säsonger också, att det måste vara slut på den här förlorarkulturen i Buffalo. Och man förstår ju att han är frustrerad, för han är ju liksom på väg in i sin prime. Och känner säkert att han slarvar bort väldigt viktiga år i karriären på att inte spela slutspelshockey.
Nej, precis. Det är alltså 5:e säsongen för han och fortfarande inte en enda slutspelsmatch. Så ja, precis så som sagt, han gör jättebra i år. Alltså, han gör ju ändå 78 poäng på de 68 matcherna. Han spelade, han gjorde 36 mål och han var ju fantastiskt bra. Och det var många som hade med en i MVP-racet, trots att alltså Buffalo ligger på 25:e plats liksom när säsongen nu har avslutats. Det var ju faktiskt att Mark Scheifele som skrev en text i The Players Tribune, som ju den spelare brukar uttala sig själva, så skrev han en lång motivering kring hur hans awards skulle se ut. Han gav ut Calder Trophy, han gav ut Vezina Trophy och så vidare. Och han gav ut Hart Trophy till NHLs MVP. Och då gav han det ju alltså till Jack Eichel.
Ja.
Och utifrån de matcher de hade spelat mot Buffalo, det är inte så många från Winnipeg, det är ju bara 2 stycken. Men han påstår sig Scheifele att han tittar mycket på andra lagar. Han har sett en hel del Buffalo den här säsongen. Och den spelare han är mest imponerad av och som han tycker har varit viktigast för sitt lag just, det är Jack Eichel. Alltså att han är så otroligt engagerad i Buffalo. Och han tar aldrig liksom ett semesterbyte som han uttryckte det, utan han är alltid på, han är alltid den farligaste spelaren varje kväll när Buffalo spelar. Och han tar ett väldigt initiativ i alla delar av banan. Liksom. Så att man kan inte skylla det här på Jack Eichel att det inte går vägen. Men då förstår man att det blir extra frustrerande. Liksom.
Ja, jag är ju förbryllad över att det inte gick bättre i år. För det var jag som jinxade dem på Lucia.
Ja, just det.
ute på Long Island. När jag sa att det här är året när nu spelar Buffalo hockey på en helt annan nivå. Kommer gå till slutspel. Och sen rasar de igen. Man förstår inte varför det alltid kommer en reaktion efter att de har startat bra.
Ja.
Det finns ingen uthållighet.
Nej, de testar nya coacher och de testar nya spelare och så vidare. Det har varit general manager Rulians. Liksom. Men ska jag peka på en grej som är ständigt återkommande i den här decenniumlånga slutspelstorken. Så det är ju faktiskt så att mycket härstammar ifrån vad som händer uppe högsta upp på kontoret, liksom ägarna och sådär. Det känns inte som att Pegulas ägar duon där, paret. Terrence och Kim är så, de är inte liksom Eugene Melnyk, men de är ju, ja, det är rörigt. Och de är ovänner med fansen och det tog tid för dem till exempel nu att vika sig och ge betalt till staff som inte får arbeta resten av säsongen. Sån här ja, det är mycket liksom okänsliga grejer som händer gång på gång i Buffalo. Och de tappar tålamodet och ser till så att det sparkas genom managers och coacher hit och dit, de lägger sig i och så vidare. Så att jag tror att det mycket har att göra med det. Alltså de lagen som är i toppen, det är ju oftast det har ju mycket att göra med väldigt många faktorer. Men alla har ju nästan, det är ju nästan alltid en stabil ägarsituation som är grunden till att sen liksom sippra ner hela systemet. Så det är väl det stora problemet skulle jag säga, Pegulas alltså. Det är klart att Jason Bottrill har inte gjort massa kanontrader, och han skulle väl se om Ryan O'Reilly kunde vara problemet där, eftersom att det gick tungt för han i Colorado på slutet och missade slutspel och det blev inget bättre i Buffalo. Men så när han väl tradar bort honom och inte får så mycket utbyte, då går han och vinner Conn Smythe och Stanley Cup med St. Louis.
Ja.
Och så här, ja, de lägger 9 miljoner dollar nu på Jeff Skinner inför den här säsongen. Han är ju en dunderflopp till och med i år i alla fall, och bara gör 23 poäng och faktiskt utkonkurrerad av Victor Olofsson, som är ett av få utropstecken om en plats i första kedjan där in till Eichel. Och ja, det är ju ingen bra investering så att säga, att lägga 9 miljoner på en spelare som till och med har suttit som helt i scratch ibland.
Nej.
Så det är spretigt där i Buffalo. De har väldigt fina juveler att i sin samling där med Rasmus Dahlin och Eichel inte minst, och så även Olofsson som kom som en liten bonus den här säsongen.
Ja, men, så lite heller.
Ja, verkligen inte. Men det, jag som sagt pekar allra högst upp där som det stora problemet.
Ja, ja. Ja, jag tror ju att man ska ha lite tålamod och ge den här truppen en chans till. Jag tycker man har sett att det finns något där.
Ja, Eichel sa i alla fall att han är väldigt nöjd med Ralph Kruger som coach. Mm. Att vi ska inte byta coach igen, utan Ralph är bra. Så att han är inte problemet, utan han är snarare en lösning. Ja, men du, ska vi ta våran lilla... Eller jag har ju alltså listat lite trader här.
Ja.
Det är alltså, vi har ju bett om att få lite förslag på vad vi ska ha, vad vi kan ha för teman och så där, efter att vi hade rankade alla All-Star-lag för nationerna genom tiderna så här, som vi höll på med tidigare i vår. Och ett återkommande förslag vi har fått några gånger är att ranka trader i historien. Alltså de bästa och sämsta traderna. Och jag tycker att det går ihop lite grann. För att är det den liksom bästa traden för ett lag, så är det ju en väldigt dålig trade för andra laget. Det går ju hand i hand. Mm-hmm. Så att säga. Så att jag slog ihop de här och har tagit fram lite trader. Jag har nödvändigtvis inte rankat från 1 till 10 liksom. Men jag har listat 10 trader i alla fall här. Mm. Och går igenom dem lite grann, så får du se om du kommer på någon mer, eller om du har någon reaktion på just de här traderna som jag nämner.
Ja, jag har inte hunnit suttit ner och hunnit titta på det här så mycket.
Nej, du satt uppe sent i natt.
Här några dagar.
Exakt, du satt ju uppe sent i natt och skrev krönika i New York-bloggen där om vad som hände. Så att jag förstår att det inte var läge att ännu senare fortsätta med att lista trader här. Men jag läser upp lite trader. Jag har liksom tagit lite moderna trader här från nutid och aktiva spelare, och så har jag tagit mer forntid, höll jag på att säga. Nej, men tidigare i NHL-historien.
Yes.
Mm. Så jag kan börja med lite gamla trader då. Vi har ju till exempel, ja, den första jag skrev ner var faktiskt Cam Neely-traden till Boston från Vancouver. För det kanske man glömmer bort, att Cam Neely, som är en sån Boston-ikon och team president till och med numera. Han är ju en Vancouver-kille från början, född på Vancouver Island och spelade inledningen av sin NHL-karriär i Vancouver.
Mm.
Och så hade han en riktig mardrömsvecka måste man säga. Vad var det? Sommaren 86 någonstans där. Och dels så blev båda hans föräldrar diagnostiserade med cancer. Och dels samma vecka så blev han tradad från sitt Vancouver till Boston.
Ja.
Så att det... Ja, det är ingenting han refererar till som liksom fantastiskt direkt, utan det var ju mardröm. Så som det blev att liksom lämna föräldrarna i Vancouver då och flytta till Boston. Men det blev väldigt bra för hans karriär i alla fall. Alltså han, och dessutom var det faktiskt så att han blev tradad ihop med ett första runda val till Boston mot Barry Peterson. Och Barry Peterson tror jag inte många kommer ihåg eller känner igen idag, det namnet. För det lämnar väl inget enormt avtryck i NHL-historien. Han gjorde en fantastisk säsong några år tidigare innan han började drabbas av skador. Han gjorde väl så här uppemot 120 poäng någonting och var ett stort namn då. Men i Vancouver så efter sina skador så blev det ju aldrig någonting. Och han studsade runt i massa andra NHL-klubbar efter det dessutom. Medan ju Cam Neely, som sagt, en Boston-ikon.
Ja, kände inte minst för sina sammandrabbningar med Ulf Samuelsson.
Exakt, om man ska ha ett svenskt perspektiv på det så är det ju inte minst det. Men ja, en väldig målskytt också. Alltså, hade ju en säsong i början av 90-talet när han gjorde 50 mål på 49 matcher. Mm. Det låter ju nästan som Mike Bossy på 80-talet eller som Maurice Richard på 50-talet. Men det gjorde faktiskt Cam Neely också på 90-talet. Imponerande. Så att där måste man ändå säga. Cam Neely och ett första runda val mot Barry Peterson. Det gjorde de bra, Boston.
Ja.
Konstaterar jag. Så det är ju ändå en historisk trade. Sen tog jag upp Teemu Selänne när han blev tradad från Winnipeg som då skulle flytta till Phoenix. Han blev tradad från Winnipegs organisation till Anaheim. Mm. Och då kan man undra vad utbytet var. Det var Oleg Tverdovsky och Chad Kilger. Och så var det draftval och sådär. Men det är inga namn som sjunger till i NHL-historien sådär, som är på samma nivå som Selänne direkt. Så där gjorde verkligen Anaheim ett kap. Och då kan man undra varför gjorde de den här traden Winnipeg från första början då. Men faktum är ju att Tverdovsky nyligen då hade gått som tvåa i draften, så det, han var ju superhypad back. Och så Chad Kilger hade gått som fyra i draften något år tidigare också. Så att det var ju två supertalanger som byttes mot Teemu Selänne. Och faktum är att Winnipeg, varför skulle man ens trada Teemu Selänne? Ung superstar som i sin rookieår hade satt rekord med 76 mål. Varför ska de trada honom mitt i sin prime? Det var lite stökigt där när de skulle flytta till Phoenix och de fick nya ägare och sådär. De hade påstod att de inte hade råd med de tre största forwardsstjärnorna de hade, alla tre, alltså Keith Kachuk, Alexei Shavnov och Teemu Selänne. Och då var det så att lagläkaren i Winnipeg var superorolig för Selänes knä. Så att han trodde att det där kommer inte hålla över tid. Selänne kommer åka på en allvarlig knäskada och det kan jäcka honom hela karriären. Så att ska vi trada bort någon av de här tre så är det nog ändå Selänne. Och det håller vi lite hemligt också så att det inte kommer ut, för då kan vi få maximera hans värde liksom. Så blev det, och Selänne blev superbesviken för han, de nya ägarna som skulle flytta klubben till Phoenix, de hade ringt upp honom på en matchdag och sagt att skit i alla rykten om dig, du är en superviktig del av Winnipegs och Phoenix framtid. Och så blev han tradad kort senare. Men ja, det vet vi idag att Teemu Selänne är ju en Anaheim-ikon och en NHL-ikon, och den där traden skulle de aldrig ha gjort.
Nej, det var big mistake.
Ja, det var jag tror inte du säger emot och säger att nej, det var bra business av Winnipeg.
Nej.
sen kan man ju ta, jag tycker man, alltså vi skulle verkligen kunna ta upp Gretzky-traden då naturligtvis. Men den är ju så klassisk och den var ju speciell. Så att, jag väljer att skifta fokus till Mark Messier när de tradar bort honom till Rangers.
Ja.
Då kan man undra vilka var det mot. Ja, det var Bernie Nichols, Steven Rice och Louis DeBrusk, och så var lite draftval på båda sidorna inblandade. Men det är inte heller namn som sjunger till i hockeyhistorien och som man på något sätt kanske säger att det var värt för Edmonton att göra den här traden. Trada bort sin lagkapten Mark Messier som han hade tagit över efter Gretzky.
Ja, vad var argumenten till det då?
Ja, men det var väl lite grann att Messier själv ville bort också. Han var besviken. Ja. Det liksom kändes som att hela Edmonton upplöstes där lite grann successivt efter att Gretzky hade lämnat. De vann ju en till Stanley Cup 1990 med Messier som kapten. Ja. Men sen bara dog ju hela den dynastin.
Ja, det var ju en väldigt lyckad trade för Rangers, that's for sure.
Ja,
det var
precis.
Tack vare kapten Messier de vann 94.
Exakt, och det tycker jag är coolt för Messiers legacy liksom, att han vann ju en väldigt massa Stanley Cup som one-two-punch andra center bakom Gretzky. Men när han försvann Gretzky, då vann han ytterligare en cup som härförare i Edmonton. Och sen dessutom lyckades han bryta Rangers 54-åriga Stanley Cup-torka och ta en cup där också.
Ja.
Så att det säger ju ganska mycket om hur bra han var.
Sen var ju han tradad på nytt, eller han har ju Vancouver.
Ja, han hade ju Vancouver och sen kom tillbaks.
Ja.
Ja, det hade...
Men det var ju också han som ville till Vancouver. Han fick mer pengar där.
Ja.
Men det var en lite mer misslyckad utflykt. Där blev det inga Stanley Cup.
Ja, det blev det inga Stanley Cup. Nej, så var det. Ja. Nej, men det var ingen lyckad deal det här av Edmonton i alla fall. Bernie Nichols hade alltså gjort 70 mål några år tidigare i Kings, så att det var ett stort namn, men jag tror han bara stannade 2 år i Edmonton innan han försvann igen. Så att det blev ingenting i den där traden. Däremot så kan jag bara nämna då att För något år sedan så bröts ett träd av efterföljande trader som kunde härledas ända tillbaks till den här traden mellan Edmonton och Rangers på början av 90-talet. Som var lite kul. Det avslutades med att Ryan Spooner blev wavad av Edmonton. Då dog det trädet. Alltså Ryan Spooner förra året 2019. Jag ska läsa det snabbt hur det gick till. Det var alltså så att Steven Rice var en av komponenterna som kom från Rangers till Edmonton för Mark Messier. Steven Rice skrev sedan på som liksom restricted free agent för ett annat lag, och då fick Edmonton Brian Marchment, för det funkar lite så i någon slags kompensation, inte en riktig trade utan som kompensation för det. Brian Marchment försvann sedan mot Roman Hamrlik i en trade som sen blev Eric Brewer, som sen blev Chris Pronger, som sen blev ett första runda val i draften, och där tog man Jordan Eberle, som sen blev Ryan Strome, som sen blev Ryan Spooner, som sen till slut blev wavad, och så var den kedjan bruten.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, så den levde nästan 20 år. Ja.
Coolt.
Ja, jag ska ta två snabba till här, lite äldre varianter. Alltså Brett Hull måste man ju nämna också. När han blev tradad till St. Louis från Calgary. Kortsiktigt sett så var det inte hela världen för Calgary, för de gick ju något år senare och vann sin första och enda Stanley Cup, 89. Och den här traden var väl 88, tror jag. Och de fick Rob Ramage i utbyte och en backup-målvakt. Men Rob Ramage var väl det stora utbytet. Och han var ju ett respekterat defensivt backnamn på den tiden, som hade gått etta i draften, first overall 1979. Så han var ju fortfarande med i matchen där i slutet på 80-talet. Och de vann som sagt Stanley Cup 89. Men Brett Hull, han hamnade i St. Louis istället då, och exploderade ju fullständigt då, alltså. Och mellan säsongerna 89 och 92 så ska jag bara de tre säsongerna ska jag bara läsa hans målfacit i St. Louis. Han gjorde alltså 72 mål, 86 mål, 70 mål.
Ja, jo, han var fruktansvärd målskytt.
Ja, det var ju på en extrem nivå. Det är ju, vi har ju sagt att Ovechkin är nummer ett av målskyttar genom tiderna, och sen är det nog ändå Mike Bossy, måste vi ju säga, tycker jag i alla fall. Och sen är det Brett Hull.
Ja. Ja, han var exceptionellt utpräglad målskytt.
Ja, det fanns inte många fler lyre, liksom stränga på hans lyre, utan det var ju att panga en kassa liksom. Men ja, jag menar, gör man 86 mål som han gjorde en säsong. Det är väl den näst bästa målnoteringen efter Gretzkys 92 i NHL-historien.
Ja, ja, precis.
Så ja, det var rätt lyckat för St. Louis, får man ändå säga. Och sen apropå St. Louis, jag hade kunnat nämna massa olika trader. Jag vet att ni lyssnare har fler exempel här, men jag tog en till med svensk koppling, en trade som var rätt bra för St. Louis. De tradade till sig Pavel Demitra i en player for player, one for one trade med Ottawa i slutet på 90-talet. Och Demitra blev ju sedan en fantastisk spelare i St. Louis. Man förknippar ju verkligen honom med Blues, första center där. Vet vem de tradade för att få till Ottawa för att få Demitra? En mot
vilket år är det?
Ja, det är någon mitten, slutet av 90-talet.
Nej.
Christer Olsson.
Ja. Krille.
Krille Olsson.
Som jag känner rätt bra.
Ja, det är...
Han har suttit här i korridorsoffan och tittat på hockey.
Jaså, du ser. Ja, han har alltså varit one for one mot Pavel Demitra.
Ja.
Det är en merit för honom, men det var ju... Så här i St. Louis-historien så är det en ganska bra deal. Och inte... Olsson gjorde ju bara 25 matcher i Ottawa, sen så var hans NHL-karriär slut. Så att han var ju mer lyckosam hemma i Leksand och på europeisk mark, men NHL-karriären blev kortvarig. Så att där gjorde St. Louis ett kap, får man ändå säga, som fick Demitra.
Ja. Ja, om jag skulle ta en trader så, från modern tid här, som medan jag har varit här,
ja.
Så är ju den som sticker ut är ju den Washington trailade bort rättigheterna till Philip Forsberg.
Ja, precis.
För att få Martin Erat.
Ja, precis. Det blev ju en otrolig flopp för Washington. Och man kan bara tänka sig alltså hur ytterligare spetsigare de hade varit Washington nu för tiden, om de dessutom hade haft Philip Forsberg. Alltså. Tänk dig Ovechkin, Beckis och Forsberg.
Ja. Nej, det går ju, vilket monster.
Ja.
Three-headed monster.
Ja, det är three-headed monster faktiskt. Nej, det är... Där klantade de till det. De gick hårt för Erat, som liksom, nu är ju Erat väldigt förknippad med den här traden och vilken flopp och vilket fiasko och så vidare. Det var ju ändå en fin spelare under många år i Nashville. En duktig tjeckisk målskytt där. Men det var ju på slutet av hans karriär det här när han kom till Washington, och Han gjorde alltså 0 mål i det slutspelet. De åkte ut direkt mot Rangers. Och sen så säsongen därpå, då gjorde han 1 mål på över 50 matcher innan han blev tradad då till Arizona. Och ja, för den här otroliga floppen så fick de alltså offra Filip Forsberg som hamnade i Nashville istället.
Ja, så att, och han blev deras mest framstående målskytt. Otroligt.
Otroligt, ja precis.
Ett annat namn som jag funderar på, jag vet inte om han var inblandad i så särskilt många bedrövliga trader, men det är väldigt konstigt när man studerar, som när jag gjorde här mina All-Star-lag, ja, så var ju en sån som Paul Coffey, han kunde ju vara med i åtskilliga lag.
Ja.
Alltså han var ju sin eras bästa back och stod för några år här. I mitten av 80-talet gjorde han 138 poäng som back.
Ja, precis. Det är ju han och Bobby Orr som delar. Av de topp 10 bästa poängmässiga säsongerna av en back så är det de som har 5 var, tror jag.
Ja. Men under sin långa karriär så hann han ändå spela för 9 olika lag. Först var det en lång sejour i Edmonton och sen en lång sejour i Penguins. Och han vann ju Stanley Cup på båda håll. Men sen så var han ju rena journeyman. Han var en sån stor spelare och bli en sån journeyman. Det är ju helt otroligt. Ja. Los Angeles, Detroit, Hartford, Philly, Chicago, Carolina, Boston.
Ja, det är anmärkningsvärt. Nej, det kan inte jag svara på. Det är konstigt, men han har dykt upp lite på såna här listor också bland liksom dåliga slash bra trader i NHL-historien. Alltså, man undrar lite grann hur Edmonton kunde offra honom under sin dynasti.
Pittsburgh med.
Ja, Pittsburgh, precis. Han var ju fortfarande supervass.
88-89 gjorde han 113 poäng. 89-90, 103 poäng. Mm. Sen följde då. Men så sent som 95-96 när han var i Detroit så gjorde han 74 poäng. Det är inte dåligt för en back.
Nej, precis.
Det är dåligt för någon.
Nej. Ja, nej, precis. Det är anmärkningsvärt. Onekligen.
Ja.
Men jag har inget kanonsvar på det. Men jag har skrivit upp några fler moderna trades. Som du onekligen känner till. Jag tog med till exempel Brent Burns som ju när San Jose lyckades få dit honom. Doug Wilson är verkligen het på trade-knappen. Jag menar, de flesta i den kärnan har ju han tradat dit. Alltså Erik Karlsson, Joe Thornton, Brent Burns och några till. Martin Jones i kassen är ju en trade också. Det är kanske inte så lyckat visserligen. Ja. Brent Burns, det var alltså från Minnesota mot Charlie Coyle, Devin Setoguchi och ett första runda val som inte blev mycket. Det blev Zach Phillips som inte fick någon vidare NHL-karriär. En bra trade av San Jose, får man säga.
Ja.
Demis Setoguchi var ju lite het då som radarpartner till Joe Thornton. Men han levde ju mest på det. Det visade sig inte vara någon storspelare på egen hand. Och fick ju ingen långlivad karriär i Minnesota. Charlie Coyle, stabil. Som vi såg i Boston, inte minst i fjolårets slutspel. Men Minnesota fick ju inte ut så mycket ändå trots allt av att offra självaste Brent Burns.
Nej.
Medan Burns då när han kom till San Jose blev mer renodlad back. För han var ju faktiskt forward mycket i Minnesota.
Ja.
Och i San Jose så blev han, nu har han ju vunnit Norris Trophy och han har 2 gånger vunnit poängligan som back. Så att han tog ju verkligen nästa steg när han hamnade i Sharks. Så det är en trade som man måste nämna, tycker jag. Jag tycker även O'Reilly-traden för St. Louis. Han är ändå Conn Smythe-vinnare första året när de plockar in honom. De offrar Patrik Berglund som inte alls trivs i Buffalo och sticker hem. Och så har vi Vladimir Sobotka som har blivit en hackkyckling där. Tage Thompson, talangen som de hoppades mycket på. Han spelar faktiskt bara en NHL-match den här säsongen. Resten är AHL.
Ja.
Så att det var inte mycket han fick där borta. Och han offrade alltså en blivande Conn Smythe-vinnare. Och sen finns det naturligtvis, kan man snöa in sig på, det är ju inte riktigt moderna tider men ändå hyfsat i närtid, alla de här Mike Milbury-traderna i början av 2000-talet och slutet av 90-talet.
Ja, just det.
Islanders, gamla Islanders-bossen till exempel, hur han tradade bort både Roberto Luongo och Olli Jokinen till Florida i utbyte mot Mark Parrish och Olli Kvarsa. Man kan ju lugnt konstatera vilket lag som vann den traden.
Mm. Verkligen.
Ja, precis, och det var ju för att han tradade bort Longo för att han trodde mycket mer på Rick DiPietro som de hade draftat som first overall då. Det var ett fel beslut. Och sen tradade han ju till sig Alexei Yashin och skrev det här monsterkontraktet senare mot Sedeno Chara. Och Ottawa. Och ett första runda val. Och för det första runda valet, vem tog Ottawa då? Jo, de tog Jason Spezza. Så det blev alltså Jason Spezza och Sedeno Chara till Ottawa mot Alexei Yashin.
Ja, mycket. Du, jag är lite distraherad för det hänger 4 helikopter utanför.
Okej, då är det kravaller och grejer nu eller?
Ja, säkerligen.
Ja. Ja, men det, vi kanske är klara för den här veckan då.
Jag tror det.
Jag tror faktiskt det.
Ja.
Och så får vi återkomma nästa vecka.
Absolut. Vi hittar på något kul då med.
Ja, precis. Och fortsätt komma med förslag om ni har något. Vi har fått en hel del, så vi har ett lager som vi kan välja att rocka ifrån. Men det är kul att fylla på det lagret och ha lite alternativ.
Ja. Ja, men för den här veckan säger vi tack och adjö.
Ja, det gör vi.
Ja. Hej, hej.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two,
three, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, three, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.